Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Swedeas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på swedea.se/företag och jämför själv.
Från DI Digital.
Det här är
Digitalpodden.
Digitala bolån är ju ytterligare en spik i kistan för
förvaltarna. Har bränt sig på flera spelbolag.
Spotify byter kontor här i San Francisco.
Svensken Carl Pei tar sin smartphone OnePlus till USA.
Här på Wall Street har Spotify precis noterat.
Låneplattformen Tessin visar negativ tillväxt på en svalare fastighetsmarknad men siktar ändå mot börsen. Batteribolaget Northvolt brände hundratals miljoner i fjol i väntan på sin stora kapitalrunda. Och så tar vi tempen på bolåneutmanarna som vill stjäla marknadsandelar från storbankerna. Vi som gör Digitalpodden idag är jag, Fredrik Björkman.
Och jag, Johannes Karlsson. Vi är reporter på DI Digital som bevakar techsektorn och det digitala näringslivet för Dagens Industris räkning.
Ett bolag som ofta dykt upp i våra spalter under de senaste åren är låneplattformen Tessin.
Ja, det är ju ett bolag som möjliggör för småsparare att investera i olika fastighetsprojekt kan man säga i korthet. Och före det att fastighetsmarknaden mattades av här, ja vad kan man säga, under förra hösten så fullkomligen rusade ju många dit med sitt sparkapital. Totalt har hittills då 45 000 svenskar registrerat sig hos Tessin.
Precis, och det är 45 000 som registrerat sig, de har alltså inte allihopa finansierat ett projekt.
Nej, det tror jag inte, men de är i alla fall registrerade på plattformen.
Just
kan
det.
Man säga.
Men under det senaste året då så har bolaget varit i blåsväder får man väl säga, efter två konkurser. Ungefär 70 miljoner kronor av småspararnas pengar ser ut att brinna inne. Och tidigare i våras då så kunde ju du, Johannes, berätta att flera projekt drabbats av försenade utbetalningar, eller hur fungerar det?
Ja, i vissa fall så har de investerare fått vänta i mer än ett år på att få helt enkelt tillbaka sina pengar. Mm. Det finns ju en ursprungsplan så att säga när du väl investerar i fastighetsprojekt att inom x antal månader eller år ska du ha fått tillbaka så här stor del av ditt lån. I många projekt som sagt blev inte det fallet för att de här fastigheterna till exempel inte kunde säljas eller att betalningarna blev uppskjutna helt enkelt för att det var likviditetsproblem i bolagen. Mm. Och det här är inget som Tessina vill prata högt om, men det kunde vi berätta om i våras. Och tillsammans med de här konkurserna då så ser det här ändå ut att ha liksom påverkat förtroendet för Tessin. Bolagets omsättning i fjol sjönk med 9% till ungefär 21 miljoner kronor. Och det har ju knappast i vanligheten att unga techbolag visar en negativ tillväxt, eller hur? Det får man väl ändå säga.
Ja, precis. Men vad säger bolaget om de här 9% som sjunker i omsättningsmässigt? Alltså, är det förklaringen att det här förtroendekrisen, eller vad säger de?
Nej, det vill de väl inte säga. De skyller mer på det allmänna marknadsläget så att säga, som vi pratade lite om. Men också att bolaget internt inte siktade på att växa utan snarare på att få ordning på sin organisation inför den här börsnoteringen då, som man säger sig ha jobbat med i alla fall 1,5 år.
Okej, okay, så att, ingen tillväxt är målet. Det är lite ovanligt får jag säga. Trots det här då, det som har skett, så går man alltså ut och berättar att man siktar på notering som du säger. Och det handlar om First North under första eller andra kvartalet 2020 då.
Ja, och just nu reser då Tessin en del kapital på marknaden och då lockar man med den här noteringen i sitt erbjudande. Och värt att tillägga är också att Tessin inte bara då minskade sin omsättning i fjol men också vände till förlust. Man har varit lönsamma de två senaste åren då, men i fjol så gjorde man en förlust på ungefär 8 miljoner kronor.
Just det, det låter inte jättelovande inför den här börsnoteringen.
Nej, det känns ju inte som att man är riktigt mogna. Det är ju min spontana tanke i alla fall. Det känns som fel tidpunkt helt enkelt med tanke på det vi nämner här. Bolaget har en väldigt ambitiös värdering får man säga nu på 330 miljoner kronor i samband med den här kapitalrundan. Och det är 15 gånger omsättningen, så ja, jag vet inte.
Och varför vill man då? Handlar det om att alltså, ibland så sker det ju att tidigare ägare vill casha in och då tvingar man bolagen mot börsen. Det är så man styr ifrån styrelse till exempel. Är det även det här eller är det så att man behöver få in cash för att kunna fortsätta verksamheten och man har inte lyckats det riktigt på nyemissioner? Eller hur ser det ut med det?
Du har rätt på bägge punkter så att säga. Eller det man svarar att det handlar då delvis om att man vill göra aktien mer likvid som man brukar säga på corporate språk. Och det handlar ju då om att ägarna helt enkelt ska få det enklare att sälja sina aktier, de som har varit med ett tag. Mm. De två största ägarna i Tessin är riskkapitalbolaget NFT Ventures och fastighetsinvesteraren Stronghold. Och de klev ju in redan i mars 2015 för 4 år sedan. Så det kanske inte är helt otroligt att de snart funderar på en exit även om jag inte vet huruvida just de funderar på det eller inte. Mm. Och sen som du sa, så en annan anledning till noteringen är att man vill fylla på kassan. Jag tog del av det här erbjudandet då som har gått ut till investerare, och där skriver Tessin att de ska ta in minst 100 miljoner kronor på marknaden i samband med den här börsnoteringen om ett år.
Just det. Och du nämnde 330 miljoner kronor i värderingen som du sa var ambitiös. Det får ju mig att tänka på Funded by Me. Alltså, det handlar om plattform för företagslån. De noterades ju våras. Vi vet alla om det. Vi har pratat en hel del om dem här i Digitalpodden. De siktade på en värdering på 350 miljoner på börsen. De sjönk som en sten. De handlas idag på nivåer kring 17 miljoner kronor alltså.
Ja, Funded by Me har ju visserligen en ännu lägre omsättning faktiskt än Tessin. Men det finns, som du säger, verkligen stora likheter i mitt tycke mellan bolagen, inte bara deras verksamhet som sådana, men också lite tidpunkten för när man väljer att gå till börsen.
Just det.
Så kan man väl säga i korthet.
Alltså de här parallellerna som dras däremellan, de här bolagen och NFT Ventures som eventuellt då vill gå ur, alltså man vill göra aktien mer likvid inför den här, eller på grund av den här noteringen ska jag säga. Alltså det får en kanske att tänka att det kommer bli en viss flykt eventuellt när noteringen väl sker, vilket ju skedde för Funded by Me. Alltså, det låter inte heller jättelovande om man som småsparare vill gå in och köpa aktien.
Nej, precis. Jag skulle nog vänta och avvakta och se hur det går för bolaget under den första tiden på börsen. Och det styrs mycket, som du säger, tror jag, av huruvida de tidigare ägarna, större ägare, väljer att sälja ganska kort efter noteringen eller om de väljer att ha lite tålamod och låta aktien stabilisera sig. Så var ju inte riktigt fallet i Funded by Me som vi pratade om. Där var det många som stack direkt. Men jag tror att det finns ett utrymme för såna här liksom aktörer som Tessin på fastighetsmarknaden. Men jag skulle i alla fall ha lite tålamod när de väl noteras där i nästa år innan man sätter sina pengar på det.
Just det, vi får nog anledning att återkomma till Tessin närmare. Den planerade noteringen nästa vår alltså. Läs mer om Tessins börsplaner på digital.di.se. Fintechbolagen är ett hot mot storbankerna. Det kom IMF, Internationella valutafonden, fram till i en ny studie som publicerades nyligen. Studien gällde utgivandet av pengar då, där digitala valutor kan göra att vissa banker får trubbel framöver, tänkte IMF. De ser vissa konkurrensfördelar hos traditionella banker, men man konstaterar samtidigt att stora teknikbolag och startups inom fintech-sektorn är, citat, experter på att leverera praktiska, attraktiva, billiga och pålitliga tjänster till ett stort nätverk av kunder. Under slutcitat. Jag tänker på bolånen när jag ser det här. Det är ju en del av bankverksamheten som är en bra affär, men som nu hotas av bolag som pressar räntorna och kommer med de här praktiska, attraktiva och billiga tjänsterna.
Ja, vi har ju skrivit en del om de här bolagen som vi samlar lite under bolåneuppstickare, den termen. Vi har ju Hypoteket och Stabelo som redan är igång. Sen är en del på väg ut också. Och du, Fredrik, kunde ju avslöja att Betaljätten, en av de här fintechbolagen som IMF kanske syftar på i sin rapport, att de, Klarna helt enkelt, har investerat i en av de här bolåneuppmanarna.
Det har de gjort. I det tysta får man väl säga. Det var faktiskt redan under början av förra året som Klarna investerade i bolåneuppmanaren Borgo. Det handlar om 7 miljoner kronor, och i mars då i år så fyllde Borgo på kassan med ytterligare 5 miljoner kronor från befintliga aktieägare. I samband med den nyemissionen så värderas bolaget till 105 miljoner kronor, så det är ganska blygsamt fortfarande, men kan komma av att Borgo inte riktigt är igång ännu. Bolagets medgrundare Gustav Berggren sa till mig när jag pratade med honom här nyligen att man kommer att rulla ut ett erbjudande under andra halvan av 2019, alltså ganska snart, men att man rent operationellt, alltså teknik, personal och sådär, är redo att köra igång och trycka på knappen redan nu då.
Okej, men vad är det man väntar på då?
Det är ju som många gånger i den här branschen, i det här fältet, finansieringen som så många bolåneutmanare jobbar på att få ihop. Min känsla var att Borgo var ganska långt gångna i det här, alltså att säkra finansieringen, och att man därför kunde ha det här målet att komma ut under andra halvan i år. Med finansiering så menar jag ju då alltså själva bolånedelen, de här miljarder kronorna som man måste ha för, som man ska låna ut då. Stridskassan vad gäller Borgo då, den man kan rulla på med då i väntan på att det ska komma på plats, den bör ligga någonstans runt 10 miljoner kronor, så de kan nog hålla ut ett tag kan jag tänka mig.
Just det, och du pratade ju med Klarnas kommunikationschef Ify Hulian om det här, och hon sa då, jag citerar: "Vi anser att konkurrensmässiga och attraktiva bolånealternativ är viktigt för svenska konsumenter, men också avgörande för ekonomin i stort. Vi valde att stötta Borgo för att ta ett sånt erbjudande till marknaden. Klarna avser inte att erbjuda bolån just nu, men möjligtvis i framtiden."
Mm.
Så helt enkelt inga bolån från Klarna just nu, men däremot utesluts det inte till framtiden. tiden. Mm. En bärande del i de här bolånestickarnas verksamhet är ju själva priset då man går ut med till marknaden, det vill säga räntan. Hur ligger Borgå till där?
Ja, först och främst ska jag säga om Klarna-uttalandet. Det är ett klassiskt Klarna så att man vill liksom gå ut med något konkurrensmässigt mot jättarna som finns, och då går man in i detta. Vi känner igen det här sedan tidigare naturligtvis. Sen säger man också ja, nej, kanske i ett och samma svar, vilket är spännande. Men priset då som du var inne på, Borgå säger att priset är viktigt, ja, men att det inte kanske är det som kommer att bära bolaget i det här fältet. Det finns ju andra delar i bolåneerbjudandet, hur smidigt det går eller till vilken typ av kund man kan erbjuda och så vidare. Just nu då så ligger räntan hos Avanza backade Stabelo till exempel då, på 29% i rörlig tremånaders ränta. SBAB, det är ingen uppstickare, men det är en riktbräda för många av de här aktörerna. De ligger också på 1,29. Hypoteket, de är väl backade av Schibsted tror jag.
Så är det.
De lurkar kring 1,33. Så det är ganska låga räntor som det handlar om, som man försöker sno då bolånekunder från storbankerna till sig. Så vi får se vad det bär av för Borgå. De här aktörerna har ju inte samma liksom, organisatoriska börda och tröga rörlighet som storbankerna har, vilket ju bidrar till att man digitaliserat processerna från början och kan liksom pressa priserna för att man har det med sig redan från början då.
Just det, så den biten har väl många av de här på plats, det vill säga en effektiv organisation. Mm. Men som vi pratade om, finansieringen, det är ju någonting som flera aktörer kämpar med, alltså hur man finansierar de här bolånen. Mm. Bland annat så skrev ju vi tidigare i år om Alma bolån. De fick ju faktiskt lägga ner för att man inte lyckades hämta in de här pengarna från olika finansiärer för att faktiskt kunna komma igång med sin utlåning.
Just det.
En annan aktör som ju kämpar med det här är ju Enkla. Det känner ni ju trogna digitalläsare till. Vi har skrivit en del om dem. De gick ut stenhårt får man väl ändå säga, med att man skulle lägga ett erbjudande på omkring 0,95%, och det var ju då i våren 2018. Men de är ändå inte igång drygt ett år senare. Och även kring Enkla hade ju du en nyhet här i veckan, Fredrik. Du skrev att vid den senaste nyemissionen så valde bolagets storägare Collective Ventures och NFT Ventures att inte delta helt enkelt.
Ja, precis. De har ju, alltså Enkla har ju varit i startfållan får man säga. Har varit kvar där sedan våren förra året. De har haft Collective Ventures och NFT Ventures med sig i ryggen då och då. I det här fallet så rörde det sig om en nyemission på 5 miljoner kronor i juni, där grundaren Alexander Widegren stod för den största delen själv istället. Det kan ju vara så att man från bolaget valt att köpa ut de här ägarna. Alltså man tror att, eller man vill ha en större kaka när man väl lanserar sitt erbjudande, om man nu gör det. Det kan också vara så att storägarna inte tror på idén längre och försöker skademinimera, kanske.
Vad säger Collector och NFT om de här teorierna då? Var det, varför de gör det här?
Jag fick tag i en kommentar från Magnus Lenngren som är chef för Collector Ventures, och han skrev då en skriftlig kommentar där han säger att det liksom inte är ovanligt att deras venturebolag genomför nyemissioner som de inte deltar i, och att ja, men det så var fallet även här. De valde att stå över. I övrigt så vill han inte säga så mycket mer än så. Så det är oklart. Vi har också sökt NFT Ventures, men de har inte återkommit. Det man kan se vad gäller NFT Ventures då, så nyligen så hoppade ju de av styrelsen i Enkla. Ordförande Elisabeth Tan Ringqvist och Per Rosvall valde alltså att avgå från sina poster i det här bolaget. Vad det nu säger, ja, jag vet inte heller, för där har man ju varit väldigt restriktiv i att säga någonting överhuvudtaget. Man har sagt från Enklas del typ lycka till, vad kul att ha er med, och från NFT har vi inte hört så mycket annat än att liksom, ja, vi har valt att göra detta. Så det är oklart.
Just det, vi får helt enkelt se vad som händer här kring Enkla. Vdn Alexander Widegren har ju tidigare sagt till oss att 2019 blir avgörande, och det måste man ju ändå.
Podden presenteras av pensionsbolaget AMF som har 14 aktivt förvaltade fonder med låga avgifter. Johan Merslin förvaltar räntedelen i populära AMF balansfond. Fonden har avkastat i snitt 7% per år de senaste 10 åren. Vad beror det starka resultatet på?
Aktiva beslut, snabbhet och att vi förvaltare jobbar tätt tillsammans skulle jag säga. Det fina med balansfonden är att den innehåller AMFs bästa bets. Alltså våra främsta innehav i svenska och utländska aktier plus de räntepapper vi bedömer är bäst.
Investeringar innebär en risk. Dina fondandelar kan både öka och minska i värde. Hänsyn ej tagen till inflation.
Säg att han har rätt i. Vi får se vad som händer framöver. Mm. Men hur fungerar det med finansieringen då? Alltså, vad är det bolånetmanaren själva ska tjäna pengar på?
Det är lite olika upplägg. I enklast fall så satsar man på en obligationslösning, och i andra fall så sätter man upp en slags fond där finansiärerna köper in sig på en andel som man utlovar avkastning på. Ungefär som en aktiefond som man köper som privatperson, så får man en avkastning. Det är ju ofta stora pensionsfonder som köper in sig. Det är de som sitter på stort kapital. Det är, som sagt, krävs ju miljarder för att kunna låna ut dem. om. Det är ju, bolån är ju stora i förhållande till en enskild person, så det är väldigt mycket pengar. Sen kan man ju då som uppstickare ta en förvaltningsavgift på den här fonden, och det är den delen man kan tjäna pengar på då. Men uppläggen varierar som sagt, men så ungefär ser det ut, i väldigt förenklat.
Just det, och en annan aktör som vi pratade om här lite tidigare är ju Stabelo. De är ju igång och du hade en liten lägeskoll där, eller hur, om hur det går för dem?
Ja, vi kör en liten bolånebonanza här tänker jag, men det ger en bra bild av läget så hos de här bolagen och vilka som är igång. Jag kan tänka mig att många lyssnare faktiskt har ett bolån och funderar på om man ska kunna pressa ner det en del. Stabelo har ju då nätbanken och nätmäklaren Avanza som storägare. Man har lyckats fördubbla utlåningen på ett halvår ungefär. Nu är man uppe i 8 miljarder i utlåning. Det är fortfarande små volymer som ni hör, men sett till storbankerna då. Men ökningstakten bör få direktörer att skruva sig i Chesterfield-storen, kan jag tänka mig. Kanske sätta konjaken intagen på herrklubben, som fortfarande har rökning tillåt inomhus. Vad vet jag, de sätter den i halsen. Vad vet jag?
Precis, men du har ju också grävt fram deras nyckelsiffror för förra året, Stabelo. Det går framåt finansiellt även då på bolagsnivå så att säga.
Ja, alltså de kom igång med sin utlåning ordentligt under hösten 2018 kan man säga, och kunde stänga fjolåret med en omsättning på 30,7 miljoner. Förlusten är landad på 21 miljoner. Det kan jämföras med ett minusresultat på nästan 16 miljoner kronor under 2017, och då hade bolaget inte några nämnvärda intäkter alls. Så att från nästan ingenting, det är några 100 000, till 30,7 miljoner när man väl har kommit igång sent 2018 ska man säga. Så att det ser ut att gå framåt så här utifrån. Och enligt Hampus Brodén då, som är en av medgrundarna, så är det fortsatt tillväxt med sikte på högre volymer i bolåneutgivningen som gäller för bolaget. I oktober förra året så tog ju bolaget in 29 miljoner från Avanza då för att finansiera den fortsatta resan framåt. Intressant nog var att Hampus Brodén också sa med att man skulle kunna visa svarta siffror med den volym man ligger på idag, alltså 8 miljarder. Det innebär svarta siffror om man vill. Men det är som sagt tillväxt som gäller. Alltså, ju fler du har, desto större kommer intäkterna bli. Så det finns ju en stor bolånekaka som man verkligen, verkligen vill ha mer än smulorna av, tror jag.
Just det. Man får ju verkligen säga att Stabelo har lyckats hittills. Jag kan tänka mig att ha en så stor aktör som Avanza i ryggen som marknadsförlånen har, det har nog hjälpt till en hel del. Vi får väl se då om Klarna kanske ser någon sån synergieffekt med Borgo framöver när de kommer upp med sina lån. Det är kanske inte helt otroligt att
tänka
sig.
Hade varit väldigt spännande om det var så på något sätt. Nu har ju de Klarna liksom en relation till e-handlare på ett sätt som Avanza har en annan relation i och med att det är en nätbank. Men det hade varit spännande att se om det är någon typ av sån låneplattform som kan användas i och med att Klarna har så många kunder.
Ja, kanske inte omöjligt. Även en fjärde utmanare, Bofink, har fått sig en liten koll av dig här i veckan. Bofink är ju en slags robotrådgivare som hjälper konsumenter att välja mellan fast eller rörlig ränta på sitt bolån. I deras app då så får användaren ett betyg på sitt bolån, och det baseras då på räntan, bindningstiden, amorteringen och skuldsättningsgraden. Hela den här uträkningen bygger då på en algoritm som sedan en tid tillbaka också licensieras ut till banker då, så man kör den inte bara i den egna appen längre. Hur har det gått för bolaget? Vilket genomslag har deras tjänst fått så att säga?
Måttligt får man säga. Alltså, hittills har 275 000 bolånekunder kommit i kontakt med bolagets tjänster. Det innebär alltså att man har sett tjänsterna på något sätt. De har kommit i kontakt med. Det är inte så att det är 275 bolånekunder som använder tjänsten.
Nej, okej. Men bara sett den alltså.
Ja, precis. Alltså, ja. Det är någon slags mätinstrument som Bofink använder. 2018 var en fortsatt etableringsperiod för Bofink som hade en väldigt blygsam omsättning på 465 000 kronor. Resultatet landade på en förlust med nästan 5 miljoner kronor, vilket då kan jämföras med ett minusresultat på 2,5 miljoner kronor under 2017. Så att fördubbling, men fortfarande, eller en dubbling men fortfarande väldigt små nivåer får vi säga. En del av deras erbjudande är ju en slags licensiering till banker, och den licensieringen gör att intäkterna förskjuts enligt bolagets medgrundare Joakim Runeback-Thomson, som också är vd, och han menar då att det är delvis bokföringstekniska frågor som gör att intäkterna ser så låga ut, alltså det rullar på helt enkelt. Så 2019 kommer det se annorlunda ut längre fram då. Värt att nämna är att det som gör det här bolaget delvis intressant är faktiskt att det backas av bland andra då Fredrik Ljungberg, för detta landslagsstjärna i fotboll och numera assisterande tränare i Arsenal ganska nyligen. Ja. Och sen så affärsänglen Lena Apler och Spotify-veteranen Sofia Benz finns med också i den här digra listan. En intressant grej kring bolaget är ju att man jobbar på att bredda sig och få fram fler erbjudanden då.
Ja, jag har förstått som att man kanske till och med funderar på att faktiskt ge ut bolån. Kanske inte på helt på egen hand, men faktiskt att jag helt enkelt börjar ställa ut det. Eller hur ser det ut?
Det kan vara så att man blir en sån till aktör på något vis. Man fokuserar på just att få ut fler erbjudanden. Kanske bolån är ett av dem. Som det ser ut nu så väntar bolaget på tillstånd från Finansinspektionen just för det. Något som kan ta väldigt, väldigt, väldigt lång tid enligt flera aktörer som jag har pratat med i bolånebranschen. Alltså ansökningarna prioriteras inte enligt de här personerna och det tar oerhört lång tid. Och kan man inte liksom få till ett tillstånd i tid så är det svårt att börja med finansieringsarbetet på allvar. Alltså man måste ha tillstånd för att bli tagen på allvar av de här stora finansiärerna. Så att det är lite moment 22 som Joakim Ronneback-Thomson på Bofink sa.
Just det, och som du var inne på där, bolaget försöker bredda sina tjänster och sina funktioner. Så att nu vill man ju även då ta hand om tillgångar som jag förstår. Tidigare har man ju då optimerat skulderna så att säga, men nu vill man även gå på den andra sidan av det hela så att säga.
Ja, många vill ju bli den här heltäckande tjänsten. Alltså det handlar om en robotrådgivare som kan lösa allt från lån och amortering till tillgångar, alltså typ inkomster som ska fördelas på sparande och andra sätt som får pengarna att liksom växa varje månad. Man ska inte behöva göra någonting, man ska behöva avsätta en del snarare för nöjen och sen så resten av sparandet och det ska liksom den här robotrådgivaren ordna. Så det händer mycket i det här bolaget. Alltså lyckas de driva vidare utvecklingen och hämta hem det kapital som krävs. Man säger att man kommer kräva eller behöva mer kapital, att man kommer leta efter det. Så kan det bli spännande och då kan bli en aktör som går ut tufft på den här marknaden.
Vi har haft goda anledningar att både följa och skriva om batteribolaget Northvolt under den senaste tiden. Bolaget säkrade ju nyligen finansieringen av sin storfabrik i Skellefteå. En nettsumma på 9 miljarder kronor kommer förhoppningsvis göra att bolaget nu kan starta produktionen av sina litiumjonbatterier 2021. Och du Fredrik, du gick ju igenom bolagets fjolår kan man säga. Det brändes en hel del pengar då i väntan på kapitalrundan.
Ja, alltså de laddade verkligen för 2019.
den sjunker in. Den var dålig.
Okej, okay. Ja, men bolaget är ju i en uppstartsfas där man jobbat hårt får man ju ändå säga på att få till finansieringen. Det är ett oerhört ambitiöst projekt som kan betala sig väldigt bra om man kommer igång. Det är mycket som ska hända för att det ska ske. Alltså marknaden i stort bokstavligen skriker ju efter hållbara batterier. Det är främst då fordonsbranschen som befinner sig i, som vi alla vet, en extremt snabb omställning och stor omställning till elektrifiering. Och då krävs ju den nya oljan. Det kan vara batterierna som ska driva bilarnas elmotorer då. Och som sagt, hållbarhet är det man gärna som skriker efter. Man vill veta vart metallerna kommer ifrån, att de är okej och så vidare och så vidare. Och det är det som Northvolt försöker jobba fram i samband med då att de också får fram en stor volym av de här batterierna.
Just det.
Och marknaden är som sagt enorm. I samband med att Northvolt säkrade finansieringen på 9 miljarder så fanns då BMW och Volkswagen med. Även ABB och Siemens är ägare i Northvolt. Och då fick man också in en order på 122 miljarder kronor. Vilket ju, apropå en nettsumma på 9 miljarder.
Det var väl samlade order, eller hur? Ja. Det var inte en, utan det var liksom flera order som då var värda 122.
Exakt. Och kunder. Ja. Precis, och det fungerar ungefär så att allt som Skellefteåfabriken kan producera, det är liksom redan sålt. Det vill alla ha egentligen.
Så gud vad skönt. Skön position att befinna sig
i. Precis, det ska bara det lilla liksom detaljen att de ska få upp en fabrik utan dess like i norra Sverige. Men absolut, det ser lovande ut för dem vad gäller just efterfrågan.
Ja, så helt enkelt stor efterfrågan men också hög risk hittills. Nu har de ju då dämpat den risken lite när de väl fick in sina pengar.
Yeah.
Men siffrorna för 2018 då, liksom, hur såg det ut då innan man så att säga kom igång på allvar nu i år med kapitalrundan och så. Hur såg det ut i fjol?
Alltså man ska säga att de har ju fått in ett antal miljoner kronor innan den här finansieringen som har varit ganska stora, men det här är ju en helt annan nivå på 9 miljarder, absolut. Kostnader 2018, de låg på 278,6 miljoner kronor. Koncernen hade en omsättning på 54 miljoner kronor och det utgörs egentligen av, eller intäkterna utgörs egentligen av att man kan leverera batteripack till gruvindustrin. Då.
Ah, okay.
Och resultatet på sista raden, det landade på minus 195,2 miljoner kronor. Och de har ju även på gång ett bygge i Västerås. Det ska vara på god väg där. Det är forskare och produktutvecklare som ska jobba fram liksom hur det ska fungera i liten skala i Västerås. Och sen ska man ta det konceptet och bara skeppa det till Skellefteå i jättestor skala.
Ah.
Och dessutom så jobbar man naturligtvis på produktutvecklingen där också. Inte bara själva produktionslinans effektivitet. Men Tillsammans så har då de här två byggprojekten krävt investeringar på 571 miljoner kronor. I slutet av 2018 låg siffran på det. Nu ligger den garanterat högre än det. Och vid årsskiftet så hade Northvolt också skulder på 915,5 miljoner kronor. Så en hel del pengar.
Ja, just det. Skulder som då kanske behöver täckas upp av den här finansieringen. Mm. Och som du sa, en hel del investeringar i de här byggprojekten. Men en halv miljard, det kan nog bli högre än så, va? Ja, framåt får vi tro. Och i Västerås då, så då ska man ju vara på god väg. Man ligger lite före, va, just på Västerås snarare än fabriken i Skellefteå.
Ja, exakt. Och det är ju av liksom rimliga skäl, i och med att Västerås ska vara den här platsen där man sätter produktionen som sen egentligen bara ska liksom genomföras i Skellefteå. Så man är igång och man ska ju starta under året. Alltså, när jag var på ett batteriseminarium, det är en liksom lite intressant sidnot här, men när jag var på ett batteriseminarium i Almedalen så kallade Northvolts då medgrundare och vd Peter Karlsson, som ju har en bakgrund på Tesla, han kallade Västerås för vårt lilla helvete.
Alltså.
Ja, det var ju skämtsamt såklart, men man jobbar rätt så hårt för att få klart allting på plats, alltså alla maskiner ska in och man vill sätta igång. Jag förstår att man vill sätta igång med tanke på att 122 miljarder hägrar i horisonten. Om inte annat så står det ju de alltså, japanska och koreanska forskarna där, liksom så står och stampar för att komma igång med deras jobb.
Ja, och apropå det, Northvolt har väl sagt då att man ska rekrytera liksom tusentals personer om allt går som planerat när man väl är igång, så att säga. Då kommer det vara flera tusen som jobbar på bolaget, eller hur ser det ut?
Ja, man har haft siffror på 2,5 till 3,5 tusen personer som liksom kommer jobba allt som allt. Och så vid 2020 då, alltså ganska snart nästa år, så handlar det om 800 personer. Man letar då både lokalt i de norra delarna av Sverige tillsammans med myndigheter, universitet och högskolor för att få in rätt folk. Och jag kan tänka mig att många politiker ser nog möjlighet att göra en raketkarriär på att man liksom visar att den regionen man representerar når väldigt god tillväxt och att många får jobb. Så det finns ju möjlighet för många. Alltså i Skellefteå så jobbar väl partinålarna på högvarv, kan jag tänka mig, för att kunna gagnas av det här.
Den 26 september är det dags för D-Digital och Dagens Medicins stora pitchtävling Health Tech Pitch Day. Är ditt bolag det hetaste health tech-bolaget just nu? Ansök då om att pitcha och boka biljetter nu på healthtechpitch.di.se.
Gör det och håll också koll på oss på onsdagar då Digitalpodden kommer ut under hela sommaren. På fredagar så sänder vi också repriser av de specialpoddar som vi spelat in under det senaste året, så håll utkik efter det.
Och kolla också in DIs andra poddar, från dagliga morgon Koll till Veckovisa analyspodden, Smarta pengar och intervjupodden Förnuft och känsla.
Recensera gärna Digitalpodden på Apple Podcasts eller lyssna på oss på Acast eller Spotify. Om du vill sponsra den här podden, mejla per.hedlund@di.se.
Tack för att du lyssnar. Ansvarig utgivare för Digitalpodden är denna vecka Cecilia Schramm och den klipps av Umami Produktion.
Vi hörs om en vecka.
Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.